Jag ber att du ska fortsätta vara. Att du lika tydligt ska fortsätta tala ditt ord. Att du ska beröra våra hjärtan. Jesus, kom och tala ut ditt ord. Och låt ditt ord tala till oss. När vi läser ditt ord, att det verkar få vara verksamt och levande. Tack Gud att du är här just nu. Att du har sån omsorg om oss och längtar efter en mer personlig relation till varandra än oss. Att du är redo för nästa steg och väntar in med oss. Jag heter Hanna Hermansson och jobbar som pastor här för er som inte känner mig. Och idag så är det ju Fars dag. Och vi hyllar våra papper den här dagen. Jag hade en period i mitt liv när jag alltid på fars och mors dag hyllade mina föräldrar genom att säga att det var ju tur att ni har mig och mina syskon så att ni firas den här dagen. Nu har jag lite ödmjukare inställning till det och hyllar dem som sig bör. Men jag har bra jobbat alla papper, bra kämpat och fortsätt göra så gott ni kan. Men jag vill också lyfta upp dig som frivilligt eller ofrivilligt inte har blivit pappa. Jag tror att en sån här världslig dag när det ska firas och pompas och allt, att det kan vara jobbigt för en hel del människor också. Men det här jag tänker att vi är församling. Vi har en annan ordning. Vi är en familj tillsammans. Vi delar gemenskap och ansvar. Vi delar barn och föräldraskap med varandra. Jag brukar försöka hålla mig till en linje genom den här predikan, men nu, jag vill bara ha en liten parentes här. För en av mina lärare är väldigt bra på att provocera ibland, som jag hade under min utbildning. Han sa saker så fick en att haja till. Och sen så kände man bara, oj, 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 har vi dig som lärare? Och sen så räddade han upp den och förklarade hur han tänkte. Och en gång så sa han att jag tror inte på kärnfamiljen. Och vi studenter, vi kände så här, nej, och vad tror du på då? Men då började han förklara. Och jag tycker att det är så viktig och djup poäng i det, en teologisk poäng. För han fortsätter sen att förklara att han tror på äktenskap mellan man och kvinna. Han tror att vi ska föröka oss och skaffa barn och sådär. Och han tror att vi ska vårda familjen. Det står i Bibeln att vi ska vårda våra familjer. Men vi är ju kallade till gemenskap, till församling, till att vara Guds familj. Och när vi får en övertro på kärnfamiljen, när vi tror att vi ska klara oss i den lilla familjen, vi ska klara oss själva, vi ska vara oss nog, vi ska vara tillräckliga i oss själva. När vi tror att vi ska lyckas med allt bara vi som familj och sätta den före allt, då tappar vi en stor dimension. För det är ju gott. Alltså vi ska ju ha familjer. Det är jättebra. Men en församling är så mycket mer. Och när en familj, kärnfamiljen blir motsatt till att vara med i församling, då blir det ett problem för oss. När vi inte har utrymme att få in församlingen i våra familjer. När vi inte har plats att ha en till vid middagsbordet. Att det ska vara familjen. Eller när vi inte har möjlighet att hjälpa någon för vi ska vara med familjen. Eller när vi inte har tid att dela gudstjänstlivet för att vi ska vara med familjen. Då blir kärnfamiljen ett problem. Då har vi kommit för långt i att det är jag, mig och mitt. Och det han ville säga, det är att vi måste bredda tanken på vår familj. Vi är Guds familj, vi är inympade i något mycket större. Vi är församling. Och här har inte alla barn. Här är inte alla gifta. Och det är helt som det ska. Men vi ska dela familjelivet som en Guds församling, som en Guds familj. Hela familjen ska ingå i församlingen. Och jag tror att föräldraskapet kan vara mycket större än det biologiska. Att oavsett om man frivilligt eller ofrivilligt inte har barn, så kan man vara en fadersgestalt för andra. För någon kanske i den här gemenskapen. Och jag hoppas att vi har modet att uttrycka till varandra att ja, men du betyder mycket för mig. Du är som en far för mig. Att vi delar den ärligheten med varandra, vad vi betyder för varandra. Men det var den parentesen, att utmana tanken kring vad vi ser på familjen. Men idag ska vi fokusera på Gud som far. Vi ska se om vi får upp en bild. Det här, det är min pappa. Lars, eller Lasse. Han är fantastisk. Han har så många bra sidor. Han är ödmjuk och han är inlyssnande och han är omsorgstagande. Han är bra på så många olika sätt. Men vet ni att han har lite dåliga sidor också. Han har sina brister, men han är bara en människa. Han är fantastisk, men har brister. Vi kan ta bort den bilden. Men när jag då tänker på att Gud är min pappa, att Gud är min far, då finns det en risk att jag får en fel bild av Gud. På ett vis så blir det positivt, för att jag kan få en bild av att Gud är mild och att han är god. Och jag kan få på många sätt en bra bild av vem Gud är genom att se på min far. Men samtidigt så blir det också en fel bild. För då kan jag lägga in i att Gud har också brister. Eller att jag boxar in Gud till att bli för inboxad och för liten. För jag jämför med min egen pappa. Så när vi jämför Gud med våra världsliga bilder av vår pappa är, så kan det bli både positivt och negativt. Det har sina fördelar och har sina nackdelar. Det blir positivt när vi har positiva erfarenheter av vad han har. Men det blir negativt av allt dåligt vi har varit med. För alla papper har brist. Så är det. En del av er var här under pilgrimskonferensen när Patrik Hagman höll ett seminarium om hur hans tro har burit honom genom svårigheter i livet. Han menar att det finns en risk när vi lägger in begrepp som är mänskliga för att förstå Gud. Risken finns, menar han, att när vi talar om Gud som en fader, så blir det ett alldeles för mänskligt begrepp. Att Gud försöker vi göra mänsklig. Men Gud fadern är inte någon mänsklig som vi kan lära oss, utan det är Jesus som är den mänskliga som vi kan lära oss. Fadern är snarare skaparen och upprätthållaren, samtidigt som Jesus blir det mänskliga ansiktet på Gud. Fadern är skaparen, så vi genom bönen får synka in oss i. Vi får synka in våra liv i Guds djupa vilja. Men vi tror att Gud finns i allt. Det finns liksom en risk med att lägger det mänskliga på Gud. Men i Bibeln står det att Gud är fadern på jättemånga olika ställen och i alla möjliga sammanhang. Men är ni med på att vi måste spränga bort den där mänskliga bilden av vad en fader är? Vi måste bredda det perspektivet. För jag tror vi är så okänsliga om vi tänker Gud som en mänsklig pappa. Men samtidigt så kan vi dra det positiva ur det, för vi människor, vi är ju i väldigt stort behov av att förklara det abstrakta. Att på något vis fånga det där som är så svårt och krångligt. Hur kan Gud, Fadern som är allt i alla och skaparen allt, någonting någonstans, hur har han med mig att göra? Och där behöver vi fånga det, ta ner det till begrepp, och vi kallar honom för Fadern, så som Jesus har visat oss. För hur bra pappor vi än har, och hur bra pappor ni än är som är här inne, så finns det stunder när det sviktar. Men Gud, han är långt mer än vi någonsin kan förstå. Han kommer aldrig någonsin att lämna oss. Han kommer aldrig någonsin att svika oss. Han kommer aldrig att tala osanning. Han kommer alltid komma i tid med sin hjälp. Och han är så mycket mer än bara en fader. Han är allsmäktig och han är en domare. Han är en levande, aktiv Gud. Han är den som förtjänar all vår lydnad och tillbedjan. Han är vår borg. Han är härskare. Han är ljuset. Han är namnet över alla andra namn. Och han är rättfärdig. Han är ärans konung. Det är en ganska god och stor Gud vi har att kalla vår pappa. Och i pingst så har vi kanske i mångt och mycket haft en övertro på Jesus och anden. Ni får rätta mig sen om jag har fel. Men vi riktar våra böner till Jesus. Och inget fel med det, men när lärjungarna frågar Jesus, hur ska vi be? Då säger han, det ska bli så här. Vår far i himlen. Han riktar sig mot Fadern. Men jag ber också till Jesus, så är det inget fel med det. Men det finns en liten aspekt där att tänka på. Och när vi talar om Gud så talar vi om Jesus som är vägen, sanningen och livet. Vi talar om honom så, men hur ofta talar vi om att Jesus är vägen till Fadern. Det är till Fadern vi är på väg. Jesus är bara vägen dit. Jag tror att vi har det bra ändå. Vi är härligt frälsta och glada. Men ibland så kanske bara en treenighet blir till en tvåenighet i pingst. Innan jag började studera på ALT så hade jag bilden av att Jesus han var grejen. Vi har Gud Fadern som är någonting flummigt någonstans, svårgreppat. Det är liksom Gud. Men så har vi Jesus. Han är grejen. Han är lätt att förstå. Han fattar vi. Han är sonen. Vi kan lära känna honom. Och det blir... Ja, men han är lättare att hålla fast vid på något sätt. Och så har vi den heliga ande som hjälper oss på alla möjliga vis. Titta vägen och så. Men Jesus, han var grejen. Och det där har jag fått fundera lite över under min... utbildning jag läst teologi och under senare tiden också, att men vad innebär det att Gud är fel, att Jesus är vägen? Och kanske är det så att vi har haft en överton på Jesus, samtidigt som vi kan se på andra traditioner att det blir en underton av Jesus, att man glömmer bort att Jesus är vägen och man tror att alla vägar leder till Gud, men där man betonar Gud. Jag tror att vi har olika fördelar i de olika traditionerna. Att vi är bra komplement till varandra. Men nu så ska vi hoppa in i Johannes evangeliet. Johannes, han skriver nästan bara om Gud som Fadern. Han är den som målar upp fadersbilden mest av alla evangelierna. Markus, han nämner Gud 4 gånger som far. Lukas 17 gånger. Matteus säger Gud Fadern 44 gånger. Och Johannes vet jag inte. Men när jag bara snabbt räknade i det här kapitlet så stod det 22 gånger Fader i bara ett kapitel. Så Johannes, han lägger stor vikt för att Gud är vår far. Vi kommer in i texten nu när Jesus han sitter med lärjungarna vid den sista måltiden. De sitter och äter och Jesus har betjänat dem genom att tvätta deras fötter. Han har pekat ut Judas Iskariot som den som kommer förråda honom. Och Petrus, han har sagt att jag ska ge mitt liv för dig. Varpå Jesus svarar honom att ska du ge ditt liv för mig? Jag säger det i sanningen. Tuppen kommer inte gala förrän du har förnekat mig 3 gånger. Och här kommer vi in i texten. Vi hoppar in och sätter oss vid bordet där med Jesus och lärjungarna. Johannes 14. Jag tänkte först att jag skulle läsa hela det här kapitlet. Men efter att ha testat det på min pojkvän igår så kom vi fram till att det är för rörigt. Man behöver liksom läsa det, tänka flera gånger, läsa fram och tillbaka. Men vi ska läsa de 14 första verserna. För hela det här kapitlet handlar om Fadern, Sonen och den Helige Ande. Hur alla hänger ihop och hur de förhåller sig till varandra. Och det är nog lite rörigt ända fram till de 14 första verserna också. Men jag hoppas att vi kan hänga med lite. Och lägg märke till Fadern och hur Jesus förhåller sig till honom i den här texten. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns det många rum. Om det inte vore så skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan ni då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och sig. Filippus sa, Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte om mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är Fadern och Fadern är i mig. Och kan inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger sanningen, den som tror på mig ska göra det gärningarna som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Och så fortsätter han texten om att tala om hjälparen, om heligande. Hur han går till Fadern och ber om heligande som ska sändas till oss. För att vi ska greppa det stora, för att vi ska kunna göra större gärningar. Det finns en ordning, som en hierarki i treenigheten. Vi har Fadern som är skapare och upprätthållare. Han är alltings ursprung. Och så sänder han sin son. Sonen som är lika mycket Gud som Fadern är Gud. Och som sedan går till Fadern för att sända ner den heliga ande. Som också är lika mycket Gud. Allt är Gud. Allt är detsamma. Men allt lyder under Fadern. Sonen lyder Fadern och helig ande är hjälparen som tar oss dit. Som hjälper oss att hitta vägen. Är ni med? Det finns en treenighet, en ordning. Allt riktar sig till Fadern. Och i Gamla testamentet så kan vi läsa om att Gud också där beskrivs som en far. Men där blir inte bilden så mycket större än att Gud har omsorg om kungen likt en far har omsorg om sina barn. Det är ungefär där metaforen ligger och dit den räcker. tiden. Men nu i och med att Jesus kommer ner till oss människor så presenteras en helt ny dimension. Här så blir bilden av Gud som en fader, en personlig relation med Gud. Jesus visar på sin relation till fadern som en son och han drar med lärjungarna in i det. Lärjungarna då får steppa in i den där större dimensionen av att det finns en personlig relation. Och det är lite intressant i Matteus, för jag vet inte, jag har inte undersökt jättenoga i de andra, men i Matteus så säger Jesus bara till lärjungarna att Gud är en far. Alla 44 gångerna som det nämns så är det bara mellan Jesus och lärjungarna. Någonting som har att göra med att vi måste lära känna Gud för att greppa att Gud är fadern. Står vi utanför relation med Gud så kan vi inte se Gud som en far. Och lärjungarna då får upptäcka och uppleva en Gud som är en älskande fader. En som har omsorg om sina barn och som bjuder in till en intim och personlig relation genom bönen. Men den helige anden blir avgörande för oss att upptäcka Gud som en far. För anden adopterar in oss i Guds familj. Han drar oss nära så att vi förstår att nu är vi inympade i Guds familj. Nu har vi Gud som en far. Det är genom anden som vi får den där intimiteten med fadern. Och kanske är det därför som Jesus inte säger det till någon annan. Utan att vi behöver den där. De hade direkt relationer med Jesus så de kunde se Gud som en far. Vi har den helige ande som drar oss nära så vi kan förstå Gud som far. Och när det gäller skillnaden från Gamla testamentet så kommer perspektivet in så tydligt med Jesus. Om att vi tror på en Gud som har omsorg om våra behov. Till skillnad från Gud fader som är i Gamla testamentet, i judendomen, så kommer han med dimensionen om att han har personlig omsorg om dig och mig. Och det är inte så att Gud ändras. För Gud är densamma igår, idag och imorgon. Men det är som att när Jesus kommer och förklarar Gud som far så läggs det in ett ytterligare perspektiv. Så att vi förstår ännu mer om hur stor och god Gud är. Gud får på riktigt den där karaktären av en far som vill skänka gott, som vill göra gott, som vill slösa allt gott på oss. Jesus kommer och förmedlar det. Han gestaltar sonen och fadern. Han gestaltar den relationen som vi får ha med Gud. Och vi ska läsa i Matteus 6. När Jesus pratar med lärjungarna, han undervisar dem i bergspredikan. Och nu för oss är det här vardagsmat. Det här är bibelord som många av oss har i ryggmärgen. Men för dem så blir det här ett helt nytt perspektiv. Det blir helt nya dimensioner. Det kommer in en ny bild av Gud som en så god Gud, en sån omsorgstagare, en sån fader. Vi läser ur Matteus 6. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och de samlar inte lador. Och ändå föder er himmelske fader. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aning till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningen efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. För de som hör det här så blir det så mycket större. En Gud som verkligen bryr sig om varenda del. Inte bara det stora att ge dem mat när hungersnöden är där, utan varje dag, varje stund ska de förse med mat och kläder, allt vi behöver. Det blir en sån ögonöppnare för dem. En Gud som kommer in som fader med tröst och hopp och omsorg. Som kommer in med tro om att det blir bättre tider. Skaparen, alltings ursprung, den som håller hela skapelsens ordning. Det är klart han har omsorg om varje individ. I Johannes 14:18, som ni, det kapitlet du var inne och läste förut, så står det lite senare att Jesus säger att jag ska inte lämna er faderlösa. Och det här ordet faderlösa, det betyder att man, men Jesus lovar att han inte ska lämna dem oskyddade, att han inte ska lämna dem utan undervisning, att han inte ska lämna dem hjälplösa. Det är den här bilden av fader som kommer fram i Bibeln. Men Gud, han är den som undervisar oss. Han är den som hjälper oss och som skyddar oss i alla lägen. Men trots det här nya perspektivet av Gud som fader, som är i kontrast till Gamla testamentet och judendomen, så ersätter ju Jesus inte Gud att vara centrum i kristendomen. I det diket som vi kanske ibland är på väg, att Jesus tar den centrala platsen. Utan snarare så är det så att Jesus, han drar in oss kristna i en förståelse av att Gud är som en far för oss. Att han vill ha en relation till oss. Likt fadern hade en relation med sin son, så vill han ha samma faders sonrelation med dig och mig. Jesus kommer in och gestaltar det för oss. Han gör det möjligt för oss människor att förstå. Och Jesus, han är vägen till fadern. Ingen kommer till fadern utom genom honom. Så vi måste hålla fast vid Jesus. Det är Jesus som är bara ställföreträdare. Det är han som kommer stå inför domaren och säga att det är lugnt, den här personen kan du släppa igenom. För jag har tagit alla sjukdomar, alla brister, alla synder, allt som är fel, det har jag tagit på mig. Den här personen är fri. Vi måste hålla fast med Jesus, för det är där igenom vägen går till Fadern. Jesus har gjort det för oss. Han har gjort det möjligt att vi kan ha en relation med. Och heliga ande, sonen och fadern, de är ett. Och vi klarar oss inte utan någon av de delarna. Utan vi behöver dem. Och i den apostoliska trosbekännelsen så får vi bekänna alla tre och hur de förhåller sig till varandra. Och där får vi bekänna att vi tror på Gud, fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Så idag så får ni hylla era föräldrar, era papper. De som är som pappor i era liv. De som skyddar er och som undervisar er och som hjälper er. Men med också perspektivet att det är en världslig grej. Och det är en pappa som vi ska hylla mer än någon annan. Och det är att vi har konungarnas konung som vår egen pappa. Och han har, vi har den relationen med varenda en av oss. Oavsett vad vi har för erfarenheter av våra egna papper. Eller hur vi själva har varit som föräldrar, så kommer Gud in och bryter allt som är negativt med de bilderna. Han kommer in med så mycket större, så mycket mer. Vi ska ta en stund i lovsång och tillbedja nu. Och under tiden så finns det möjlighet att tända ett ljus. Om du har någonting som du bär på, som du vill att Guds ljus ska lysa in i. Det du vill lägga fram det för din mål. Eller om du har något bönämne, så kan du skriva ner det på en lapp och lägga i korgen, så ber vi för det. Utan att läsa så ber vi för alla de bönämnen som kommer med. Men så finns det också personlig förbön, och dit kan man gå oavsett om man har något speciellt man vill be för eller vad vi vill välsigna. Men jag skulle vilja utmana dig också som har någonting med en faders gestalt att söka dig till förbönen. Om det är så att du har haft en tuff bakgrund på något vis, eller om du bara längtar efter att Gud ska visa sig som den där pappan, så kom gärna till förbönen så får vi be för dig. Jag tror att Gud är en pappa som är kärleksfull och som vill visa oss alla vad det innebär med en helt fullkomlig pappa. Som aldrig någonsin brister och aldrig någonsin sviker. Någonting som vi människor aldrig kommer att kunna göra upp till. Vi ber. Jesus, tack att du är vår far. Att du är den som vi får lära känna som vår egen pappa. Som älskar oss så oerhört mycket. Som aldrig släpper taget. Som aldrig sviker. Tack att du är en trofast Gud som håller fast vid dina ord. Så bara ber att du ska komma och beröra oss. Att du ska hjälpa oss att förstå hur stor det är. Så bara ber vi för alla de som kämpar med sin egen roll som pappa. Eller med sin relation till sin egen pappa. Bara be att du ska komma in med din frid och ditt verk där. Tack att du kan upprätta relationer, att du kan försona och förlåta. Jesus, så ber vi att du ska visa ännu mer vad det innebär att du är vår pappa. I varenda en av våra ord, att du visar vad det innebär att vi får ha dig som pappa.